Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongkristinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed you. Yes, I'll be broken hearted. Loose is the day we parted. Why did I ever let you go? Du bara droppar in bilder på fejan.
Ja, nu är jag på gång.
Nu är du på ABBA, Mamma Mia. Så du jobbar. Jag tänker ibland så här, hur fan orkar människan? Alltså nivån på ditt minglande är ju galenskap.
Jag fattar, men det är också så här, vi lever ju varannan vecka liv tillsammans. Så då är ju lite så här, ja, träna, ja, vill du följa med på det där, sin musikal? Ja, förstår du lite vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Say nothing more, men...
Nej. Jag lever ju inget varannan vecka liv.
Precis,
jag lever ju ett heltids... mammaliv.
Ja, precis. Men det är också när man bor ihop lite ofrivilligt, som vi faktiskt båda gör, så det handlar inte bara om mig. Liksom.
Ni är ju det man kallar för, Bengt Olsson har skrivit en rolig pjäs om det, Kvarbo.
Som är storstadsfenomen.
Ju, ja, extremt mycket Stockholmsfenomen och extremt mycket just nu faktiskt.
För ingen vill heller liksom downsizea.
Nej, ingen vill downsizea och folk har inte råd att sälja. Jag pratar med en...
Jag ska inte ens säga downsizea, att köpa typ en tvåa i Stockholm, liksom 90 ens... miljoner.
Nej, men det är det. Och också att så här, du har på riktigt köpt en lägenhet när räntorna var noll och du inte behövde amortera typ. Nej. Och sen plötsligt nu så står du och inser att säljer du nu så kommer ni gå back. Alltså ni kommer vara belånade fast ni står utan bostad. Och det är liksom, gör omöjligt för människor att separera. Och det här är ju knäppt. Men du och Mattis, ni är då kvarbos.
Precis.
Ja.
Och då är det, så, det är jättemysigt att såklart, att liksom, det är klart att vi kan hänga med barnen. Och det är väl liksom,
tycker barnen att det är nice, tror du?
Igår sa Bobo till mig, han sa, vi pratade om kärlek i alla fall. Och så han sa, ja, du kommer ju alltid vara kär i pappa. Och det, så här, nej gud, poletten, liksom, det är klart att inte poletten trillar ner ordentligt. Eftersom vi åkte till fjällen tillsammans, vi bor ihop. Och de är inte heller tillräckligt stora för att förstå skillnaden mellan att så här, ja, nu måste vi lösa det så här, logistiskt och ekonomiskt och liksom, i väntan på bla bla. Utan då tycker de så här, ja men då kanske de är kära igen då. Och så liksom orkar man inte riktigt gå in på det där. Och man är lite dålig själv. Och så vill man inte såra. Och så tänker jag så, ja men... Vi får ju vara så här en liten stund då. Det är ju tidsbegränsat. Men det sjuka är ju att man börjar vänja sig vid det här livet nu. De flesta relationer är väl inte liksom hot as hell. Hot as chili and hell. Efter 10 år. Och kanske någon mår lite dåligt och det kan ju vara liksom vita perioder också, som jag kanske har lite mer möjligheter att göra saker såklart, eftersom jag får inbjudningar, som du också påpekar, man har väldigt mycket vänner. Och i vanliga fall kanske man skulle vara lite mer selektiv och säga, ja, nej men det där kanske inte jag vill gå på. Men nu när vi är då i särbos och sambos och kvarbos, så blir det lite, ja, jag kan väl lika gärna hänga med på det som och sitta här.
Ja, men självklart. Alltså, du har ju egentligen det bästa av två världar, vill jag få säga. Eller det sämsta också, beroende på hur man väljer att se det.
Nu romantiserar du grovt.
Vi kan väl välja att leva liksom upp i det blå lite grann. Och, för det är ju ändå, jag som också har varit varannan veckas mamma, så finns det ju klara fördelar med det. Att du verkligen har liksom en barnfri vecka där du kan gå på mingel, yoga, promenera. Du kan liksom ägna dig åt bara dig själv, liksom, om man nu gillar
jo,
det.
Jo, fast jag känner ju ändå samma skuld. Säg lite sista minuten, laga mat. Ja.
Aha.
Och laga
men det,
mat.
Men det är väl för att ni är kvarbos.
Ja.
Du skulle ju nog inte göra det om han, så att säga, hade barnen någon annanstans. Om det
nej,
var liksom
det är
uttalat.
Klart. Nej, och Bobo sa, mamma, du är alltid borta. Jag var så här, absolut. Okej, varför vill inte du vara hemma? Pappa vill alltid vara hemma med oss. Typ. Jag säger, ja, nej. Och ska jag säga då? Så, nej, jag, vet du, jag vill inte så himla gärna just nu sitta hemma med pappa och leka mamma, pappa, barn. För det känns jättekonstigt för mig. Det kan jag inte heller säga.
Nej.
För det är ju inte deras ansvar att vi inte har rätt upp det här.
Nej.
Det blir liksom en dubbel shitmacka på något sätt. Så då blir det lite så här...
Så du framstår som liksom the party princess typ, och han... Får framstå då som den gode liksom, moraliska fadern. Typ. Men ja, jag vill inte komma
han
här
med... Han kanske är det också.
Nej, men man kanske bara är olika. Varför kan det inte få vara så då?
Ja.
Varför måste det ena vara sämre än det andra? Det är väl liksom också där man alltid landar. Att så här, introverter liksom vill gärna påskina att extroverter är galna idioter typ, och så vidare. Jag undrar varför det är väldigt sällan är åt andra hållet. Att extroverter liksom... sällan klankar ner på introverter.
Men jag tycker också att det finns en tendens hos män, inte alla män, att liksom efter ett visst årsslag så tycker de, jag tycker många, liksom det sociala är mycket kvinnas ansvar, inte för alla men för många. Och jag hörde en annan kompis man som säger, du vill aldrig göra något med mig, du frågar aldrig om jag vill följa med. Och så speglar det tillbaka, så tillbaka kaka. Hur ofta är det du har fixat någon super surprise för mig? När jag kommer hem på fredagen eller så här. Nu har jag, det är jättemånga män som gör det också. Men jag känner ändå att en viss typ av män ofta blir liksom, känner sig utanför när kvinnan gör någonting eget. Och när småbarnsåren är över och man kanske är tillbaka lite på arenan och tycker att det är kul att gå ut igen och känner sig lite liksom hot and foxy i kroppen eller ut, man liksom är lite tillbaka. Då är det lite så här, men jag då? Ska jag sitta här? Ska inte jag få följa med? Men jag får väl inte följa med på din golfhelg eller liksom när du ska ta en AV med dina 95 polare från Säffle. Varför är det hela tiden så givet att kvinnor ska ta med männen om det är någonting som är extra kul? För annars är det inte intressant, det är det inte. Men så att, jag vet inte.
Jag kan också känna igen det där att när man är liksom i osynk i relationen. Alltså att man, det skapar ju både visst dåligt samvete när man själv har så här flow och känner sig på gång. Och man är liksom, man är sugen på livet. Och den andra kanske är i ett läge när han eller hon inte är det. Och man är bara så här, va? Gud, man känner sig som omsprungen på något sätt. Och det skapar jättemycket dåligt samvete hos den som är igång, så att säga. Och den andra känner ju då liksom någon typ av avundsjuka. Varför kan inte jag vara en sån som sådär?
Det handlar mycket om så här, fake it till you make it. För att komma tillbaka efter skilsmässa, efter sjukdom, efter liksom någon som man älskar kanske dött, kanske problem med jobbet. Det finns ju egentligen bara ett sätt att ta sig tillbaka. Det är ju fake it till you make it. Och liksom gör saker som får dig må bra. Det gör ju till exempel musik, eller träffa vänner, eller äta en god middag. Det tillför ju någonting. Man säger, sakta men säkert kommer upp. För mig att bara sitta hemma, liksom senaste tiden eller senaste året, det skulle ju varit liksom som att bara sakta men säkert spika igen den här kistan.
Ja, och där tror jag bara att man är olika. Jag tror att liksom personer som separerar har liksom helt olika strategier för att hantera den här liksom existentiella ångesten i en separation som alla människor upplever. Vissa liksom drar sig in i ett litet snigelskal och behöver liksom få processa det där i fred och sörja det. Och så. Andra vill bara så här, nej, jag pallar inte att vara själv. Jag tycker det, man ser det så tydligt, jag tror inte det ena eller andra sättet behöver vara bättre eller sämre än något. Och liksom, jag bara önskar att man kunde respektera varandras olikheter i större utsträckning. Och det är klart att om man ser om någon börjar liksom må sämre, så här, liksom isolation till exempel som strategi, det är inte bra. Alltså att vara en person som isolerar sig, det skapar ju till slut mer isolation och mer liksom depressiva symptom och sådär. Så att, det är ju superviktigt att ta sig ut. Jag tycker du sa det så fint apropå Mamma Mia, att du liksom absolut inte var sugen, men sen när man väl har liksom dragit på sig en liten festas och fått med sig en kompis, så ser man där. Och då liksom lever ju hela själen upp på något sätt. Och det är väl det som är kultur. Och egentligen tror jag inte kanske det är jättebra att svara an alltid på det där. Jag är bara sugen på att ligga hemma nu. Det är nog det jag behöver. Jag måste vila upp med så här. Nej, det kanske faktiskt inte är det. Man kanske måste så här tvinga sig ut och göra grejer.
Och jag tycker det är ganska vanligt. Om man ska jämföra med liksom kanske något som känns helt absurt att jämföra med. Men ofta återkommande sig till exempel kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt eller anklaget för någonting, och så skrattar de i rätten. Hon log när de pratar om den här våldtäktsmannen. Hon skrattade när den här mannen som har blivit mördad kom på tal. Ja, men det är väldigt återkommande. Men det är ju bara en total liksom kroppslig förklaring på nervositet. Herregud, har du aldrig sjungit i kören på Lucia? Du säger, de ligger ju driver de där nioåringarna.
Antingen svimmar de eller ligger de och skrattar i den
här. Det är bara så, det, liksom, det är ett fenomen. Att det är ett sätt för kroppen att hantera. Samma sak som att man fiser när man blir stressad. Man går och det är så här, kroppen så här, keeps the score. Liksom and the memory. Och jag tycker det är samma sak här, att den människan som försöker så här, okej, jag orkar inte liksom leva i den här svärtan längre, för det är ju väldigt, väldigt sällan som det är så här, från ena dagen till den andra, att nu vill jag skilja mig och jag mår toppen.
Ja.
Ja, men det är klart att det finns vissa som kanske har liksom, som är psykopat eller som har på något sätt bearbetat det under tiden och sen går ut. Så var jag faktiskt lite med mitt ex. Liksom, då var det redan klart sen så lång tid tillbaka. Så efter de första månaderna när liksom började lossna, då var jag verkligen extremt hög på livet. Jag var så här, hej, flyger jag?
Så var det faktiskt också med mitt ex.
Ja.
Men då vet jag ju också att det var liksom minst ett år innan som
Man bara gick och tog sats på något sätt. Och man var så otroligt liksom uppgiven redan. Alltså så här, man hade bestämt sig långt innan man fattade modet att flyga. Ja, men
nu får det räcka
med
uppgivenheten. Ja. Sen, nu måste jag leva. Ja. Och då blir det liksom på något sätt som att den som så här, ger sig ut framstår som så här, schysst.
Ja.
Det här precis hänt och liksom... Och hon är redan, eller han är redan så här, på sportlov med någon annan. Man bara, men okej, ska det vara en sorgeperiod? Särskilt i den liksom, tidevärv som vi lever i. Där människor kan köra så här, 10 partners under ett liv.
Mm.
Om man då ska här, ha sorgeband i typ 2-3 år. It doesn't make sense, liksom.
Mm.
Vi har själva skapat det här på något sätt. Och ändå så tror jag att de flesta mår så otroligt mycket sämre än vad de... ge sken av, så att det här blir liksom ett sätt att så, ta sig ur det här och så trillar man tillbaka, så tar man sig, så tycker jag att det har varit för mig, och det tycker jag verkar ganska vanligt att man säger, i början är man på gång, man säger, nu jäklar, jag ska gå ut, jag ska träffa, bla bla bla, och sen gör man det lite, sen så bara jaha, det kanske inte riktigt var det här jag ville ha då, på något sätt, men att det är väldigt lätt att klanka ner på den som är hemma då, och ta sitt ansvar på något sätt, och mot den andra som är,
ja men det är väl också så här. Jag är ganska övertygad om att, som sagt, vi lever ju i en tid där separationer är mycket mer vanliga än vad de var för, låt säga, 30, 40, 50 år sedan. Alltså, och innan dess var det ju nästan omöjligt att skilja sig. Blev du liksom gravid så var du typ tvungen att gifta dig med din man. För att annars det fanns liksom inte ens möjlighet att göra abort eller tänka om. Men nu har vi inte ett sånt samhälle, och det tycker jag verkligen att vi ska vara tacksamma över. Dels för att man faktiskt inte heller tar... kärleken för givet, för det händer väl i alla relationer, och det är väl någonting, och där tänkte jag faktiskt göra en liten brygga nu till mitt ämne.
Mycket snyggt. Ska bara lyssna lite. Måste bara lyssna lite på ABBA till.
Ja, det får du göra. Ja, men från detta relations, vad ska man säga, relations- och separationsgiggande, så vill jag nu glida in på ett ämne som jag bara brinner av att få dela med dig. Därför att jag läste precis en... du vet när man sitter och scrollar på Instagrams flöde när det poppar upp så här, för en okända reels. Jag vet inte vad det är, liksom, formatet är. När det, bara, det är som TikTok, det bara snurrar på. Och... eftersom man då är ju extremt intresserad av liksom, psykologi och sådana frågor, så kommer det nästan enkom upp olika så här, amerikanska morsor som ska fortbilda en i olika diagnoser och så vidare. Det är mycket sånt som poppar
upp hos
mig.
Jag får mycket så här,
ADHD.
Ja, men det får jag. Men jag får också mycket så här, anknytning. Så här, stackars barn som så här, ska bli bortlämnade efter ett år. När det är naturliga, så här, mycket natural typ.
Parenthood.
Ja, precis. Ja.
Men jag fick nu upp en mamma, amerikansk mamma, som har då specialiserat sig på att informera oss alla om PDA. Vet du vad det är?
Nej.
Pathological Demand Avoidance.
Nej,
men gud. Nej, men jag skrattade för att jag bara kände så, nej men gud, det här är typ det mycket lider av så hårt. Och jag tror även... Nanook faktiskt skårar högt på det här.
Ja, men,
det här är liksom inte en egen diagnos. Nej. Men det här är, det är liksom ett symptom som många som har högfungerande autism har. Och det är alltså att du har ett patologiskt motstånd mot krav. Så när en förälder då är så här, nu får du gå och hämta den där. Alltså, du måste, borde och ska, skapar enormt motstånd hos de här personerna. Och det, liksom, när det är i sin rena form, då har vi ju liksom barn som ligger och skriker på golvet så fort man ber dem liksom plocka upp eller sätta på sig en vante, eller du måste äta den här, eller du måste bädda sängen, eller nu är det dags för dig att borsta tänderna, och det måste man göra. Då blir det liksom, det tiltar. Och det som händer då, förklarar den här mamman, för att det är också väldigt mycket, jag får ju väldigt mycket nu om nervsystemsreglering i mina flöden också. Extremt mycket. Dysregulated nerve system. I alla fall, när man kravar då ett barn, och framförallt barn som har autism, det här är liksom en teori, varför barn får sådana kraftfulla reaktioner, och även vuxna då med PDA, det är att deras nervsystem går igång i fight or flight mode. när de får ett krav ställt på sig. Och att det troligtvis är kopplat till att man har ett överkänsligt nervsystem, så att man går väldigt snabbt in i fight or flight mood.
Och det är inget, är det här samma som trotssyndrom?
Ja, men det är liksom en del av det. Men det här är någonting som man nu håller på att undersöka om det här skulle kunna bli en egen diagnos. Det är överrepresenterat hos personer som har högfungerande autism eller autism generellt. Men det finns även personer som har PDA utan att vara autister. Men det är liksom kopplat till neuropsykiatriska funktionsvariationer i hög grad. Men jag tyckte det var så jävla spännande. Och jag bara kände så här, men gud, vad, alltså, att man dels har träffat vissa utav mina barn, jag nämner inga namn, har ju haft i mycket högre utsträckning den här personligheten.
Ja.
Det går ju inte att ta miste, och där kan jag säga att liksom föräldraskapet har ju inte skilt sig nämnvärt.
Jag fattar.
Men att man liksom bara då direkt, och jag bara kände så här, men jag kanske har det också.
Ja.
Du kanske också har en liten släng. Du brukar ju säga det, att du är liksom auktoritets... Du gillar ju inte.
Fast det har jag,
när någon nu, är såhär, nu måste nej, du göra det här.
Det har jag insett att det har mer med ADHD än jag faktiskt.
Har, men det kanske är en del av det.
Ja, det är det. Att just det här att jag blir rädd, för jag förstår inte vad som förväntas av mig.
Mm.
Så att istället då någon säger att du har auktoritetsproblem. Nej, jag fattar inte vad som förväntas av mig, vilket gör mig osäker. Och då blir det så här, ja, det tänker jag inte göra. Utan det får jag själv. Eller så här, det här klarar jag bäst själv. För att jag vet liksom inte riktigt vad som förväntas av mig.
Mm.
Men alltså jag tycker så här, det här är också bluffsyndromet, imposter syndrom. Att så här... Att många kvinnor känner att det spelar liksom ingen roll om de för fan vinner fucking Nobelpriset. De bara säger, nej, jag tycker inte boken var så bra. Nej,
de kommer säkert avslöja mig snart. Alltså, precis. Jag är bara en bluff. Vad kan jag?
Precis.
Varför har jag fått det här jobbet? Någonting måste ha blivit fel.
Ja, och det är så här att man liksom hela tiden behöver, som du brukar säga till mig, nej, vet du behöver inte ha någon som hjälper dig med det. Du är ganska smart, du kan göra det själv.
Ja.
Ja, nej, men då är det så här, allting går ju in i allting. Och jag tänker så här, det här med introperspektiv, som är så här väldigt, väldigt populär just nu. Att man så här, alla har en släng av någonting.
Mm.
Det är ju samma sak där. Jag tror så här, människor som har ADHD, jag tror att de säger, de vet om de har det. Det är inte så här, ett släng av någonting. Eller så här, jag läste en jätterolig krönika av Roland Paulsen i Dagens Nyheter igår. Den var inte publicerad igår, men... Ja, lalala.
Mm, han skriver ju väldigt, är det inte han nu som, alltså han håller ju på att skriva en hel serie om liksom terapisamhället.
Precis, han skriver så här. Nu i jag-berättelsernas tidevarv, när privatlivet görs till en geschäft på sociala medier och inget missöd, inget personligt bestyr eller snedsteg är för litet för att analyseras, bekännas eller yvas över, kan man fråga sig, har synden gjorts till påbud?
Ja.
Och det handlar om så här, jag ska hela tiden gå in i mig själv och känna vad jag vill, vad jag behöver, hit och ditan. Om man jämför med bara för 10-15 år sedan, så handlade det ju liksom väldigt mycket om jag har det här ytliga så känner jag mig lyckad.
Mm.
Och sen så började man känna sig tom trots att man hade det där.
Mm.
För det var ju en sån här bassig, bara så nu är det här huset, nu är det här, hit och dit, och allt är så fint och ljust och fräscht. Så här, but why am I so empty? Och nu vill man då introspektivt ha en förklaring till allting. Så här, varför ser det ut som... hon där tycker att det här är jättekul och inte jag. Okej, du är autistisk. Och jag har också hemfallit åt det grövsta. Åt att så här, labla varenda människa jag ser. Vare sig jag är på tv, på tunnelbanan. Jag kan inte titta på någon utan att labla. Det är så här OCD fast jag lablar.
Det är ju det vetenskap bygger på. Kategorisering.
Ja.
Katalogisering. Att vi har en hjärna som väldigt gärna vill försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Och hur vi, alltså så här, hur vi ser samband och problemlösning. Mm. Det är det som är en mänsklig hjärna och superkraft på något sätt.
Och det tror jag också att du har känt när man lyssnar så här, på det 93:e sommarpratet. Om någon som aldrig återhämtade sig sen pappan lämnade mamman. Och liksom hiten och diten. Att alla på något sätt har förvandlat sig till en underdog. Alltså, ja, jag har det så jobbigt. Men bara, ni, vet du, om man jämför med många andra. Du är kändis. Du är så här, gör de största tv-programmen. Du har det finaste huset. Alla älskar dig. Du är snygg. Du har liksom världens finaste kropp. Du är rolig. Men ändå så... Så handlar hela ditt sommarprat om att du inte kan återhämta dig från saker som sker 50 000 barn varje år.
Mm.
Och då läste jag en så jäkla rolig grej. Då googlade jag på det. Mm. Och då kom jag in på Underbara Klara.
Mm.
Som har skrivit en så otroligt spännande inlägg om det här. Mm. Jag behöver inte gå igenom det hela, men i kortet så handlar det om att hon är så här, sluta för fan, eller hon svär inte, hon är inte fin på det sättet, att säga att du är en underdog.
Mm.
För så här, hon menar på att ja, liksom du sitter där med dina privilegierade, liksom med ditt privilegierade jobb och i din underbara värld och hiten och ditan, och så sitter det några som verkligen är underdogs. Och då tänkte jag på, jag var på en gala i måndags,
mm,
som var så här, kvinnliga entreprenörer, och då sa de så här, ja, det kanske, det är skönt, sa några som var jätteframgångsrika och vann priser, att vara en underdog ibland som mm kvinna. Mm. Och då tänkte jag lite som, kom du ihåg när Nour El-Refai sa mm så här, nej, det är inte liksom, det är inte längre att vara en underdog att vara kvinna, mm, eller att vara tjock, eller så här, vi är kvinnor, vi har samma rättigheter och vi kan nå samma mål som män.
Mm.
Alltså, det är i alla fall inte längre
en omöjlighet.
Vara, nej, det är, nej, inte att vara en underdog att vara kvinna i Sverige.
Nej.
Det är liksom, det kanske, nej, är det typ, ja, kuntemanti, ja, som de precis har upptäckt, ja, 900, liksom 900 kvinnor som blev förslavade på en liten mm öde i Indonesien. Ja, jag fattar hur en underdog, ja, om du kommer till LA University.
Ja.
Jag bara tyckte att det var så roligt att underbara Klara hade gått igång så hårt på det här.
Ja.
Och då skrev hon en grej som jag nu har satt upp på mitt kylskåp.
Ja.
Ska jag läsa?
Ja, gärna.
Först säger hon då såhär, sluta använda uttrycket underdog och bla bla bla. Mm. Jag blir så irriterad på liksom människor med privilegier. En viktig del av att bli fullvuxen är att steppa upp. Själv försöker jag korva av med den där svettiga offerallen. Det är lite mm roligt. Mm. Varför inte jag komma på det?
Mm.
Och knölar den längst ner i rom, så påminner jag mig själv om, det är inte synd om mig. Jag är inte underlägsen. Jag är inget offer. Jag tål och står pall och behöver inte vika ner mig. Jag ska inte göra mig mindre än jag är. Särskilt inte som ett sätt att smita från kritik. Jag får ta och bli kritiserad. Det betyder inte att jag måste hålla med. Jag är skyldig att identifiera vilken plats jag själv har. Så att jag inte försöker placera mig längre ner i hierarkin för att slippa ansvar. Att göra det är en central del i att bli fullvuxen. Och även du är skyldig att fundera över det.
Det låter ju precis som taget ur en självhjälpsbok för, ja, medberoende.
Jo, jag fattar, men jag tänker också, så jag läste den här artikeln i Times där det var så här, herregud, vad ska vi göra med hela den här generationen som alltid känner sig för smådd?
Ja, eller hela den generationen som gärna vill så här, jag har en massa karaktärsdefekter, jag har en massa svårigheter, jag har en massa liksom hinder. Och det vill jag kunna förklara gärna min diagnos. Mm. Och nu då outade jag den här nya diagnosen.
Ah, som du vill förklara med.
Ja, men liksom, då tänker jag att det, så här, det vi verkar ha lite svårt att hålla i huvudet, det är också att så här, diagnossamhället, alltså Roland Paulsen, om vi går tillbaka till honom, han skriver just nu en serie i DN Kultur.
Precis.
Om hans liksom förakt mot psykologiserandet, ja, av vårt samhälle.
Ja.
Att psykologer får uttala sig vitt och brett om precis allt och ingenting. Det menar han är liksom helt galet och felaktigt. Och han skriver också en väldigt, väldigt rolig... hans första text handlade ju om hans egen psykoanalys.
Ja, ja.
Hur liksom han märker att analytiken sover liksom så. Och det är,
jag visste inte vad jag skulle
på
göra när jag märkte att
nej, jag sitter och lyssnar liksom och hör hans andetag och inser sen liksom efter typ 3 år i terapi att han faktiskt sover. Men skit i det, man ska ju veta att han är sociolog. Han har ju liksom studerat sociologi och har ju den approachen och den kunskapen in i livet. Och sociologi handlar ju om att se utifrån samhällsperspektiv och framförallt väldigt mycket om statusgrupper och socioekonomi. Det vill säga hur ekonomiska skillnader skapar liksom olika beteenden hos oss människor.
Såklart.
Ja, och det är liksom en annan typ av vetenskap. Psykologin handlar mycket mer om individnivå. Och sen så har vi ju då liksom den medicinska blicken på människan. Och jag tror att vi skulle ha nytta av att förstå liksom att det här är 3 olika glasögon vi kan titta på mänskligheten med. Och jag upplever inte alls som kära Roland att vi lever i en alltför psykologiserad tid. Jag tycker att vi lever i en medikaliserad tid. Alltså ADHD är ju faktiskt en medicinsk diagnos, och sen är det klart att psykologin också använder sig, alltså psykologer nu för tiden liksom väldigt ligger nära det medikaliserade samhället liksom, för att man vill på något sätt få den där statusen som naturvetenskapen faktiskt ger, att man kan mäta saker på ett annat sätt och man kan utföra vetenskapliga studier, vilket är svårt att göra när det gäller sociologi och annan typ av humaniora liksom. Men han det är många som har skrivit inlagor där han får ganska mycket mothugg. Både Jonathan Unge har skrivit i Aftonbladet och huggit på honom. Och vem är det mer? Någon som skrev. Ja, men det är flera som har liksom bara nej, det stämmer inte. Ja, men man kan också titta på hela vårt samhälle. Att så här, vad är det vi får, vad går på vår försäkring? Inte fan är det terapi.
Nej, för fan.
Nej, du får gå till vården hur mycket du vill med olika förkylningssymptom och liksom baciller, och du får vaccinering gratis, och allting som handlar om ren konkret medicin är ju liksom bekostat av vår sjukförsäkring. Men att du behöver terapi eller liksom psykologhjälp, ja, där får du börja betala själv.
Mm.
Så att, vi ser ju ganska tydligt vilken utav de här vetenskapliga glasögonen som är mest accepterat av vår stat liksom, och högprioriterat. Och det ska jag säga, så ser det inte ut i alla länder.
Nej.
Det gör det verkligen inte. Det finns ett helt annat sjukförsäkringssystem i Tyskland till exempel. Alltså du får betalt för terapi enligt sjukförsäkringen på olika sätt. Och i USA till exempel, varför är psykoanalys så pass utbrett och stort där? Jo, för att många privata sjukförsäkringar bekostar psykoterapi. Så det är därför varenda jävla New York-bo kan gå i analys 4-5 gånger i veckan. För att de har en sjukförsäkring som de betalar dyrt för.
Men jag kan såklart förstå det här, så att nu är du klar.
Ja.
Nu har vi gått igenom dina liksom, defekter och du jobbar på dem. Nu får du gå ut i samhället. Men det är det som också verkar problemet, att folk inte riktigt, de som verkligen behöver det tycker jag inte riktigt börjar. Mm. Och de som gör det liksom, på något sätt stannar i det där. Alltså nej, just att det blir liksom för överanalyserande. Det kan bero på att det var sådär. Och så kan man väl få ha en period i livet, för att det handlar också om någon form av upprättelse. Och jag tänker även i relationer så vill man ju gärna hitta en förklaring till varför man har blivit behandlad på ett visst sätt.
Mm.
Och man själv har behandlat.
Mm.
Så att det blir både upprättelse för en själv på något sätt och för en andra. För att man känner så här, det måste bero på någonting.
Roland menar ju att så här, i takt med terapin liksom, och alla dessa psykologer som dyker upp i frågespalter och i liksom allsköns tv-program och så vidare, tv-soffer, och uttalar sig vitt och brett om allt möjligt och lösningen på mänsklighetens lidande, så är det ju ett faktum att den psykiska ohälsan ökar. Bland barn har andelen med sömnproblem nästan fördubblats sedan Folkhälsomyndigheten inledde sina mätningar 1985. Mm. Vidare ser man att andelen 11-15-åringar som uppger att de har känt nedstämdhet varje dag har trefaldigat sedan 1985.
Det är hemskt.
Samtidigt så tänker jag att så här, det här psykologiserade samhället och det jag pratade lite grann om i Love is Blind, att man liksom hör ju att det här är en utbildad generation ungdomar och unga människor som
kommer ut. Som de ens inte har, och ändå så olyckliga.
Nej, men de har typ full jävla koll på sitt psyke.
Jag vet.
Och det kanske gör att man känner efter bättre och därför kan svara mer adekvat.
Och inte släpper
på en
till
enkät.
På samma
nej,
sätt.
Men till exempel, nej, men på riktigt, Ann, jag visste inte vad ångest var på riktigt förrän jag läste Ann Heberleins bok Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Och då var jag 30 år gammal.
Mm.
För ingen jävla hade pratat med mig om ångest. Va, om du frågar liksom 10-åring idag om ångest och sömnproblem, så vet de det. För de har sett på TikTok och de vet alla deras så här, gud, 17-åriga tjejer som de följer. De är såhär, I have anxiety problems. Typ. Alltså, de är så jävla utbildade när det gäller psykisk hälsa slash ohälsa. Och jag tror att det är bra. För att de, och jag tror inte att det här är representativt. Alltså, om man tänker att det är många fler som... Jag tror att det var precis lika många ungar som sov pissdåligt 1985. De hade bara inte ett språk för att beskriva det.
Det är klart. Jag tycker många har förklarat sig. Nu har jag äntligen förstått att under hela min uppväxt när jag gick omkring och det gjorde ont i magen och det var ju ångest.
Ja, det kanske men det de var ingen som de kunde 50.
Nej, det var ingen som kunde spegla det.
Nej, och det är
så otroligt sorgligt.
Har du kollat på årets säsong av Farmen?
Nej, älskling. När du gör det här när jag är på Mamma Mia. Jag fattar.
Nej, men alltså, farmen är ju mina.
Varför får
mina
du vara med i farmen?
Nej, men vi,
TV4.
Jag och Sanna. Anna Brolin, vi vill vara med.
Det har vi sagt till dig, Anna. Ja. Och vi åker imorgon. Och vi är borta for life. Nej, men det skulle vara det roligaste vi någonsin
har. Ja, vi skulle ha så fruktansvärt roligt. Ja. Snälla, ta oss med bara. Ja. Kändisfarmen. Snälla. Skitsamma, men så här är det. Det var ett väldigt roligt avsnitt här om veckan. Det kanske inte, alltså vi kollar ju inte, vi streamar ju de här avsnitten, så det kanske inte var liksom förra veckan det sändes på riktigt, så att säga. Men skitsamma. Jag och Mia Sanne kollade på det, och det som är fascinerande, för Micke är ju väldigt raljant inför vårt farmenintresse. Han är så här: gud, ska ni kolla på den här skiten, vad är grejen? Men då spelade Igor faktiskt...
Det är trotssyndromet.
Ja, det är trotssyndromet, såklart. Ja. Men då spelade...
Fullkultur.
Igor upp ett väldigt roligt liksom klipp. Och jag har liksom kokat ihop det till att det som händer inne på farmen, dels så är det ju liksom, det är någon typ av så här familjeterapi. Alltså människor som i brist på att leva i sin egen familj får liksom lajva familj med okända människor. Och alla dysfunktioner poppar ju upp förr eller senare. Första veckan är det toppen, andra veckan är det hyfsat och toppen också. Men tredje veckan, det är då liksom alla dysfunktioner bara så här går bananas.
Och alla har dem ju. Det är det som är så
alla har dem. Det är triangulering. Det är liksom oförmåga att lösa konflikter. Det är skitsnack bakom ryggen. Det är liksom paktande. Det är grupper i gruppen. Det är så spännande och så intressant. Men då har vi då i årets farmen Tim, som ju är beroende pedagog tror jag han kallas för. Alltså när man är behandlingspedagog. Så
det här är alltså
som...
inte kändisfarmen?
Nej, det här är inte kändisfarmen. Utan Tim är en gullig tatuerad kille som själv har något förflutet som kriminell, men nu jobbar som behandlingspedagog. Och han blir då storbonde. Och bestämmer under sin storbondetid att han ska köra känslorunda varje morgon. Och det här vet ju vi som har varit på familjevecka. Och alla som är liksom inne i någon typ av tolvstegsbehandlingsvärld har lite inblick att så här, känslorunda, det är många arbetsplatser som gör det också, för att skapa liksom en gruppdynamik som bygger på sund miljö, sund psykologisk miljö, snarare än att liksom man bara biter ihop om allting. Och han var så här, det verkar som att det är mycket frustration där inne, jag tycker vi kör en känslorunda. Men det är så kul, för då har vi liksom läraren Anna som blir så jävla provocerad av det här.
Skit i det här, jävla känslor.
Hon är så här, jag kan inte förstå, det här var det sämsta sättet att börja en morgon på. Jag är här inne och då biter jag ihop. Jag vill inte aktivera mitt känsloliv överhuvudtaget. Det är mitt sätt att stå ut, mitt sätt att liksom copa med den här jävla situationen. Och som blir så provocerad. Och det är så spännande att här har vi en kvinna som är liksom i 60-årsåldern, eller om hon är 55, men liksom, det är en typisk 40-talist. Hela den generationen har ju dealat med livet på det sättet. Alltså, vi uttrycker inte känslor, vi känner inte efter. Vi bara biter ihop, stänger av, jobbar. Mm. Men sen pyser det ju. Och det är det som händer hos dessa gamlingar. Den passiva aggressiviteten, pysandet, liksom gliringar som kommer. Att man bara känner sig så här sjukt överkörd, men säger ingenting. Men sen kommer det som ett så här vatten. En fall som bara bombas över typ, så är det något helt obegripligt litet som blir jättestort. Sjukt intressant.
Och man fattar inte.
Nej.
Jag tycker det är väldigt läskigt när det blir så där. Att man är, för man är oftast helt oförberedd, så säger man så här, jag skulle bara säga det här, så bara okej. Det är liksom lite övergreppsvibe på den grejen.
Ja, det är lite övergreppsvibe, och framförallt så är det liksom ett ganska så här dysfunktionellt sätt att ha relationer på. För det är ju verkligen så att så här, du tror att din metod att bita ihop, att liksom inte ta upp grejer som skaver, att det leder till liksom en bättre relation, när det faktiskt är så att när det där explosionen sen sker, så kommer du skada relationen så jävla mycket mer än vad ditt ihopbitna, sammanbitna tystnad
är. Ja, men alla mina relationer har varit så här, jag vill inte säga någonting, för jag vill inte oroa dig. Jag vill inte säga någonting, för att man bara så här,
men jag tror väl att det är ganska, kanske också så här, kanske inte bara en generationsfråga. Jag tror det är jävligt svenskt.
Ja.
Det är väl liksom ett förlegat, en förlegad tro på att så här. Och sen också en
smålandsmentaliteten.
Ja, och liksom oförmågan att när det väl uppstår en konflikt, så vet man inte riktigt hur man ska hantera den och lösa den. Så konflikthanteringen är ju liksom urdålig hos i stort sett varenda chef i det här landet som jag upplever det som.
Otroligt.
Så det är klart att man är så här, jag vågar inte ens liksom, jag vågar inte ta upp det här för då kanske det leder till konflikt och då kommer det gå åt helvete och då kommer vi aldrig mer se varandra.
Så liksom om man ska luta sig mot det så kan ju Roland så här, förstå att 99% av alla skulle verkligen behöva
gå i terapi.
Och titta inåt.
Ja, man tänker att så här, terapi liksom, jag vet inte vad Roland har.
Varför sa du inget? Man bara, att sitter liksom som ett spöke sedan 4 år tillbaka och bara så darrar. Varför sa du inte? Du verkar jätteglad. Man bara, ja.
Ja.
Jag verkar må kanon. Men
jag tror snarare att så här, jag
det
tror
är
att han
skam
har en...
att må dåligt i det här landet. Så därför ska vi medicinera oss, precis som du säger.
Ja, eller så om man då tänker utifrån ett sociologiskt perspektiv så ska vi bara förändra samhället så kommer alla må bättre. Mm. Alltså om vi skippar klasskillnaderna, vi jämnar ut klyftorna, vi skapar liksom en bättre skola och bättre, alltså så här, samhällsförändringarna ska leva till ett bättre psykiskt mående. Och jag vet inte, jag tycker inte Sverige som modell heller verkar...
Jag tycker inte vi som vägen. Modell överhuvudtaget.
Ja, jag vet inte, vi är så här, världens mest jämlika land. Ändå så har vi liksom högst självmordsfrekvens av alla typ. Alltså,
vi har ju högst, vi har ju så många ensam hushåll som ingen annan del av världen.
Nej.
Det måste ändå finnas en förklaring till det här.
Ja, men det tror jag kan förklaras med att vi har ett sånt starkt skyddsnät som gör att vi liksom inte måste förlita oss på vår familj. Och det var ju liksom kanske någon sund tanke i det, att man ska slippa förlita sig på sin eventuellt superdysfunktionella familj som typ har misshandlat den under hela ens uppväxt. Då måste vi liksom inte vara kvar där, utan vi kan säga fuck off, jag klarar mig bra på min sjukpenning här som vi har bestämt att alla ska få i Sverige. I andra länder så kanske du måste säga, tänk till USA, det är väl därför de hänger sig kvar med sina så här, incest liksom päron, för de typ har inget alternativ.
Nej.
De står liksom helt barskrapade om de inte är så här, can you please help me even though you raped me during my whole childhood. Det är hemskt. En annan liksom förklaringsmodell, varför mår vi så jävla dåligt i det här landet? Alltså, Roland vill hävda att det är för att vi är psykologiserande. Men jag skulle kunna tycka att det är rätt intressant att titta på att vi är ett av världens mest sekulära länder. Alltså, vi tror inte längre på det sätt vi gjorde och som många andra länder.
Inget där man har, kassam.
Vi är inget kassam. Vi har liksom svårt att förklara liksom de existentiella dubier som kommer uppstå i våra liv. Och framförallt moral och etik. Alltså, hur ska jag bete mig då som människa? Vem ska jag vara? Det finns liksom inga eviga värden. Det finns ingen överordnad så här etik som ju de stora världsreligionerna alltid har kunnat erbjuda, peka med hela handen, så här ska du göra, det här är det som gäller, och andra liksom andliga värden som kan förklara lidande på något sätt. Så det tycker jag är en rätt intressant tanke liksom, att så här, ja, det kanske inte är så jävla konstigt att vi är lost in the pancake när vi inte tror på något.
Nej.
Längre.
Och jag i min lilla under research onödigt vetande, eller det är inte alls onödigt vetande, två dygn läste allting om typ kristendomen, vilket jag tycker är jätteintressant, så det var inte det, men just det där att ja, det kanske är dags att så här återuppta och börja luta oss lite igen mot de 7 dödssyndernas mening. Frosseri, avundsjuka, att hela tiden så här kickbacks, jag vill bara ha det där, jag vill bara ha det där, vara avundsjuk på vår nästa, då vill jag också ha det där, så bara, jag är hungrig, jag vill ha binge-eata så här, Fodora. Liksom den här galenskapen som vi egentligen alltid har haft, till och med liksom när vi var apor, och man så här, oj, ett träd med dadlar. Man bara, jag äter upp allting tills jag spyr.
Ja.
För att så här, jag behöver socker, jag måste ha det. Tänk om jag inte får äta om 3 dagar. Och det är det här som krockar hela tiden, den moderna människan med den gamla människan. Och där tycker jag ändå Anders Fördel ADHD Hansen gör en väldigt bra liknelse i sin föreläsning. Vi kan lyssna lite på det.
Om vi tänker oss att mänskligheten är 1 miljon år, hur har vi levt då? Jo, fram till för 10 000 år sedan så levde vi så här. Vi var jägare och samlare på savannen. Vi förflyttade oss hela tiden i jakt på föda och vi var inte bofasta på en och samma plats annat än väldigt korta perioder. Och sen för 10 000 år sedan så gick vi över till att bli jordbrukare över nästan hela världen. Och så för 200 år sedan så blev vi då industrialiserade i städer med fabriker. Och nu sista 20-30 åren så har vi blivit digitaliserade med datorer och telefoner och internet och så. De här tidsrymderna, de är så långa så att det går liksom inte att få en känsla för det här, tycker jag. Jag tycker inte man, jag kan inte tänka mig en värld utan internet längre. Och 200 år, det är ofattbart länge. 10 000 år, det går liksom inte att greppa. Så jag tycker man förstår de här proportionerna lite bättre om man tänker sig människans historia som ett dygn. Och gör man det, då har vi levt så här från midnatt och fram till 23:40. Alltså från midnatt fram till 20 minuter i 12. Och sen var vi jordbrukare från 23:40 fram till 23:59:40. 20 sekunder i 12. Och till slut så blev det så då. Och ska man vara helt korrekt så var vi faktiskt industrialiserade först. Så att uppkopplade till datorer och nätet, det blev vi en sekund i 12. 23:59:59.
Och vi lever fortfarande efter fight and flight mood och liksom hela amygdala, ingenting har ändrats i våra hjärnor. Mm. Vi är liksom apor med känslor.
Mm.
Och att det såklart vi har lärt oss att anpassa oss hit och dit. Men med det då ska människan fungera och anpassa sig och hiten och ditan. Men vi får ändå samma känslor kring allting. Oj, här ligger lite godis. Jag äter tills jag spyr, fast jag inte alls är sugen. Jaha, nu känns det någonting med magen. Jag har ångest. Ja, okej, men då måste jag självmedicinera. Och allt där som du säger ska medicineras bort nu. För att ingen människa klarar av den här känslan längre. För vi har ingenstans att vända oss. Kollektivet är borta, Gud är borta, moralen är borta. Inte för att jag tror att Kara kanske var så himla moraliska under första världskriget heller. Men då var i alla fall, om man inte lydde enligt Guds regler och normer, ja, då fick man ju inte vara med. Det är lite som man säger till barn. Du får inte röra telefonen om inte du går och duschar nu. Okej, jag går och duschar då. Jag tror att det är samma princip. Jag tror inte liksom människorna har väl aldrig varit liksom så himla typ etisk och moralistisk. Det är därför alla de här gudarna har uppfunnits liksom.
Ja, att vi behöver någon typ av storebror som ser dig tänk i alla fall. För ett överjag som ska liksom tala om för oss att vi gör fel eller vad man ska säga. Och ja, bara för att återgå till liksom vad psykoanalys, om man nu bespottar den så hårt och tycker den är så jävla värdelös som form, och det kan man ju tycka. Men någonting tror jag ändå händer när du sitter under väldigt många timmar i veckan och resonerar kring ditt eget känsloliv och ditt eget tänkande. Det är klart att du mår, alltså du lär känna dig själv. Ja. Och det är väl det som är själva psykoanalys i ett nötskal på något sätt. Och samtidigt tänker jag också att det är rätt intressant att tänka så här. Freud, som ju uppfann den här terapiformen, han levde liksom i slutet av 1800-talet. Vilka kom till honom? Alltså extremt förmögna människor som ens hade tid att sitta och resonera kring sina egna liksom tankar, känslor, behov och tillkortakommanden. Det är klart att vanligt folk inte hade varken tid och definitivt inte råd att göra det heller. Så det är väl som med all annan så här mänsklig utveckling, att det är först när det finns ett överflöd som man kan ägna sig åt det här som man kallar för liksom andliga behov. Att förstå sig själv tycker jag verkligen är ett andligt behov på något sätt. För det finns ju så här, varför ska jag ägna så jävla mycket tid åt att, det är inte för intet att en av världens rikaste män, det enda han håller på med är att optimera sin hälsa.
Yeah.
Att hålla på med så här, ja, men den här galna Silicon Valley-miljardären som bara liksom håller på med sån här biohacking in i liksom absurdum.
Hans alla målighet. Som är miljardärer gör det. Jag känner också några miljardärer. Det är det enda de gör.
Mm, det enda
tränar, de gör. Äter biodynamiskt, åker på olika grejer.
Skannar sin kropp, äter olika tumörer.
Får så här extra blodgrojare, bla bla bla.
Har liksom olika så här, de dricker inte alkohol. Nej, det nej. Ska liksom
ha lite svampar mellanåt, kanske lite e-trip. Lite ladd.
Nej, men det är ju extra, människor med ett överflöd har tid att tänka på sitt mående både fysiskt och psykiskt. Och det är väl det som är grejen med oss i Sverige, att många av oss lever faktiskt, även om fattigdomen nu håller på att öka, så lever vi ändå i ett överflöd jämfört med resterande del av världen.
Jag tänker att tallriksmodellen går att applicera på allting. Alltså att bara ägna sig att liksom blicka inåt eller säga nej, det är dens fel lite dit. Nej, det är inte heller bra. Men att sitta och prata med någon som inte känner sig själv överhuvudtaget kan ju heller aldrig förstå dig. Så då kan man ju sitta där i sin sandlådekompetens och så här kasta såna här liksom spadarna och hinkarna på varandra, hiten och diten, alla politiker. Men det kommer liksom aldrig leda någon vart, och det kommer inte leda till att vi blir bättre människor, att våra barn blir bättre människor eller att samhället blir bättre människor. Så jag tänker så här, det måste ju ändå blickas in. Sen så när man till exempel under småbarnsåren, ja, då kanske inte finns så mycket tid för det, och då behövs kanske inte det. Bla bla bla. Men jag vet inte. Jag funderar ju ofta på det där och tror på det här att så här, bönderna med liksom under bra år, de som hade ett hus, de som hade barn, och de som ingen brydde så mycket om, liksom alla låg i samma säng, men det låg ändå på lite. Och ja, men som Johannisson sa så här, ja, alla undrar sig hur gick det här till liksom? Hur kunde människor ändå tycka att livet var bra, och när låg de, när blev de här barnen till, eftersom alla låg i samma säng? Att, så här, att vi kanske skulle tänka på livet lite mer i kortare cykler även under dygnet. Okej, man kollar nu. Ja, under förmiddagen mår vi alla bra. På sommaren mår vi alla lite bättre. Då kanske vi ska leva upp lite mer. Sen blir det eftermiddag. Då kanske vi ska vara lite snällare mot varandra. Ja, men som på förr i tiden. Johannissons teori, eller många är så här, ja, men det var så långa dagar, så då gick liksom gubben, mamman och pappan upp liksom, lite där. Man gick och lade sig sex, så gick man upp igen vid 12, och då kollar man elden. Så kanske man låg lite där ute i sakristian. Bla, bla, bla. Jag tänker att man ska tänka så överlag. Hur mår jag nu? Hur är det i den här familjen nu? Var är alla just nu? Du verkar vara lite så heter, då får du vara i fred. Vi har liksom, även fast det kollektiva har försvunnit, så vill vi ändå att alla ska vara med hela tiden. Alla ska må som vi mår. Alla ska må toppen hela tiden, för annars mår vi dåligt.
Ja, men sen också att vi har så här rutat in hela vårt liv, och att vi ska vara jämnpresterande under dels dygnet och sen under år. Att det är ju liksom helt absurt. Alltså det är ju inte ett förintet att man just nu känner att man liksom bara vill sälja allt man äger och har, flytta, separera, när man liksom bara göra något. För att det här är fucking vidrigt. Men det är så här, nej men gud, det var åttonde dagen med grått lock och så här fukt.
I förrgår var det var så grått att jag blev munter.
Nej, men,
jag var så här, ja, bara, det är inte ens fysiskt möjligt.
Nej, det var också så här, någon konstig dimma.
Stratosfären vill sätta dit mig.
Ja, och det är bara så här geggigt, det är lerigt, det är så här fula färger.
Så fula färger?
Ja, det är så fula färger. Och så bara, nej just, man tänker så här, gud, snart är det vår, så folk sitter. Jag bara, det är bara mars och april kvar av fulhet.
Kanske lite i början av maj också.
Kanske lite, ja. Det kommer att komma lite snö där. Nej, men liksom sinnessjukhus att vi bor så här. Och
det, jag bara, varje socker, år slås drick, man knulla, av det. Jag fattar, kör på bara.
Gör det, bara liksom,
jag tar tillbaka
överlev,
allt.
Överlev skiten bara.
Du tar tillbaka allt vi har sagt. Bli beroende bara, kör. Vi fattar.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men älskling, vad ska vi kalla den här podden för? Alltså det här är ju som någon slags... ja, vi har ju liksom grottat in oss här i specialfokusområden. Olika diagnoser, psykologi. Och vi är som vanligt, det är högt och lågt. Vi är, liksom, vi är inte säkra på någonting.
Ja. Men jag tycker vi avslutar med något roligt.
Ja, det tycker jag.
Och det tycker jag är att jag är nu besatt av en låt.
Ja.
För jag har ju också läst det. För jag undrar varför jag... Genom mitt liv så är det 10 låtar kanske som jag har gillat. Och det är de jag återgår till. Och nu när alla tycker det är så coolt med Kent.
Mm.
Det är någon ny grej.
Är det?
Ja, de för barn.
Aha, för barn?
För barn.
Okay.
Krish eller vad de kallar det.
Aha.
Så är det på TikTok, så gör de en dans och så lyssnar de på...
Men Krish, älskling, det är ju lite så här... Det har jag... Får en känsla att det är mer lite så här fjortisstil, att de ska ha liksom så här smala brallor, lite så här
min, det är så fransk kanske nu.
Ja, det blå är min skjorta, son också.
Smala brallor.
Vad är grejen?
Och liksom så har han över skjorta lite tjockare. För att inte ens ha tittat på de här kläderna är han nu
besatt.
En 80-tals typ juppie.
Lite grish. Grish. Är samma sak med min.
Så då ska vi lyssna på Kent och sen ska han göra olika liksom påser, någon dans med på TikTok.
Min gud.
Och då kände jag bara så här, vet du vad jag kände? Hur är din lilla skitunge? Du tar inte Kent ifrån mig nu.
Ja.
Ni kan inte, så här, ni kan inte ha sån koll på psykologi och empati, vara proffs på fotboll och kunna engelska bättre än mig. Du tar inte Kent ifrån mig. Det var liksom... Vet, allting kommer tillbaka. Och då kan man väl ändå säga så här, allting som är kvalitativt återkommer alltid. Är det inte så?
En annan rolig spaning som jag gjort när jag tog en promenad här i Vinterviken häromdagen, det var att många så här, du vet, det är så bisarrt att man helt plötsligt är en kvinna som inte har småbarn längre. För det har ju vi haft typ i hela vårt liv. Men nu såg jag då en mamma som kanske var 35 och som gick med sitt småbarn. Och som såg ut som en mamma gjorde när jag var liten.
Nej.
Jo, du vet, den här foträta skon från Kavat och en så här mammafrisyren.
Ja.
Du vet när man inte orkar hålla på med sitt hår. Man har liksom kort fast ändå långt. Det är någon typ av lite så här pottaktig frisyr.
Hade hon lite grått hår också?
En så här fjällräven vindjacka. Nej, hon hade inte grått hår. Men det var så här, du vet, jag bara, är det här liksom, är jag med om en...
Fraud.
Liksom, ja, lever jag parallella universum? Alltså jävla sjukt. Alltså hon på riktigt går där med sin barnvagn och är en sån här fotriktig mamma. Du vet det här totalt osexiga, som ju såklart kan vara väldigt sexigt men som osar väldigt mycket så här. Nu är jag mamma och jag håller inte på här och sexualisera mig. Så, nu kör vi liksom en konken, rygga, kavatskor, vindjacka från fjällräven, ett par fotriktiga skor och en praktisk frisyr. En sådana mammor såg jag horder av.
Horder?
Ja, det var liksom så här, den ena efter den andra som var ute också promenerade med sina barnvagnar. Jag var ute och promenerade med min extremt lost hund som aldrig har varit liksom i stadsmiljö. Jag hade så roligt åt honom så att han höll på att riva hela Vintervikens café. Han var liksom, du vet, bara så här flyger efter änder. Att bara gå i koppel är extremt challenging för denna pojke som aldrig haft sett ett koppel eller sett liv.
Nej men gud, det är så här Janne så här, Långben.
Ja, det är verkligen Janne Långben.
Men bone.
Så, the boniest of the boniest. Och där på vår promenad så spanade vi in dessa fotriktiga mammor. Och det var väldigt roligt.
Men du tänker inte att du har hamnat igen i en så här... stadsperspektiv. Om vi åker till Säffle,
ja, du,
så är det inte Carolina
Gynning
som går.
Absolut. Nej, men, det, nej, men samtidigt så tänkte jag liksom att det här kan aldrig bli populärt igen. För att när nej, vi fattar, var mammor så var det liksom Charlotte Perrelli, det var liksom högklackat, det var korsett när du var nyförlöst. Du skulle vara sminkad, du skulle vara sexy, du skulle liksom inte göra avkall på din, ditt sexuella kapital om du så var fucking nyförlöst med tvillingar.
Nej.
Men nu är det som att folk är såhär, vad är det ni snackar om? Jag längtar efter min fotriktiga sko och min mammafrisyr. Alltså, det var roligt. Och allting går i cykler. Det är väl, det, man, det, är väl det vi alltid kokar ner det till. Att så här, ja, medikaliserat samhälle följs av psykologiserat samhälle. Och nu kommer liksom sociologin igen. Nu kommer liksom klasskampen komma igång. För att vi också lever i ett högerstyrt samhälle. Då kommer det bli så här vänster och klasskamp. Och man får sia lite i kristallkulan. Det är som det alltid har varit.
Men det handlar väl mycket om att så här, det är, allt ligger mest hos en själv. Jag tänker på att det alltid hela tiden i slutändan är mest hos en själv de här hjärnspöken är. Att man inte kan bli älskad för den man är. Och som vi tänker så här, men gud, vad är för... Tänk, erst att din första tanke var, men gud, kommer, vem vill ligga med henne?
Nej, jag tänkte faktiskt inte det. Jag tänkte att hon på något sätt tycker att det här är lite hett.
Ah, hon har vänt på det?
Ja, att man liksom har vänt på det. Och att så här, I don't give a fuck. Jag tyckte det var ganska så här befriande. Ja. Att så här, jag behöver inte hålla på med någon jävla korsett eller
nej,
något.
Nej, och det gjorde att vi kände så här då. Ja, varför kan inte vi vara så här?
Ja, och så här, varför kunde inte jag bara äga det där? Varför skulle det liksom hållas på med det där... liksom smink, alltså förstår du lite vad jag menar? Så
apropå Farmen, hon som blev arg för att hon skulle prata om sina känslor.
Ja,
ja, men som jag tänker på så här, Viveka Seldal i Änglagård. Du vet, hon är så provocerad.
Ja, av de kommer dit.
Ja, och de är bara där och lite glada.
Ja.
För att det handlar så mycket om hennes egna drömmar som hon känner att hon inte längre kan förverkliga.
Ja. Eller att man har levt ett helt liv och varit så jävla benhårt inställd på att this is the shit, jag har valt den rätta vägen.
Mm.
Och så ser man så här, oj, här blev jag plötsligt omkörd av någon som bara, det verkade vara asenkelt. Man behövde inte alls
jag hade haft det om jag bara hade levt så där. Exakt. Utifrån vad jag själv känner och vad jag själv orkar med.
Mm.
Jag tänkte på den här Knausgård, i en av hans av många självbiografiska böcker så får han ju... Blir han så rädd att hans flickvän ska tro att han är bög?
Ja.
Och liksom, så förstår han sig intellektuellt för att han har kommenterat någonting någon gång. Så här, men han var ju snygg. Och sen är ingen mer med det. Så att, så här, och varför skulle hon tro det för?
Mm.
Och han är inte det. Men liksom, den där tanken blir så galen till slut. Att, så här, han vågar inte säga någonting om män. För att han, liksom, ja, men du vet, att det blir så absurt att hon ska tro att han är bög. Och om hon trodde det, då kanske han bara kunde säga nej, jag är inte det. Jag tycker män är fina eller hitan och ditan. Och att liksom det är någon, som du säger kring den här foträta kvinnan, att det handlar om någon tanke, liksom, någon tro att andra kräver av en, samhället eller liksom det sociala och kulturella, att det är så här jag måste vara. Men det var ingen som brydde mig när jag var lite som jag själv ville vara.
Mm.
Och passar inte det, gubbjävel, så kan du faktiskt sticka, för jag älskar dig som du är. Med kulmage, lite tunnare hår, du är ganska tråkig och så ligger du och fiser på natten. Så här. Jag tror att det bara handlar om att älska mig för den jag är.
Ja.
Och, jag bara, och livet blir lite enklare om man inte är så himla perfekt hela tiden.
Saint Texas, ooh. Ain't no hold 'em.
Hey.
So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus,
ooh.
And throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you.
Ooh.
Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Ooh.
There's a tornado,
there's a tornado
in
my city,
in the basement, that shit ain't pretty, rugged whiskey,
we're surviving,
of red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah, ooh, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought was nice.
Texas,
oh.
come take it to the floor now.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.